I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har någonstans alltid tänkt att han har någon koll på mig sådär.
Ja, det känns som att han håller ett öga på mig och ser till att det går bra för mig.
Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Detta jagande har kostat på. Och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är PR-konsulten och festfixaren Mikael Bindefeld.
Föddes i Göteborg. Familj är judiska. Har fått kämpa för att bli förälder. Är i grunden frisör. Men jobbar idag med något annat. Extremt privat med sitt privatliv. Det är någonting vi ska ändra på här nu. Är gift. Det är en tjej, jag är 100% en tjej. Har levt med sin kärlek i 20 år. Hon har haft ett tv-program som spelats in på hennes sommarställe.
Jag känner någon slags att vi är besjälade eller besläktade. Dels för att för vårt göteborgska ursprung. Och sen är vi väl ungefär i samma generation. Och sen så har vi träffats någon gång och det mötet var väldigt, jag tror inte ens han kommer ihåg det, jag tror att det var på en Kristallengala. Han var otroligt så här generös och varm och kramade om mig och jag berömde honom för att jag hade sett något Uppdrag granskning som var så här slående.
Ja, det är en känd tjej, det är jag säker på. Ebba från Sydow. Ebba från Sydow skriver jag. Men det är inte hon ändå. Det är inte Ebba från Sydow. Det här gör mig beklämd över mig själv. Alltså. Och vad fan säger detta om mig? Att jag inte klarar detta? Jo, men vänta lite nu här.
Jag är Peter. Undrar om han är Peter.
Petra Mede är det inte. Jag kommer inte på det. Är det någon som kommer? Nej, jag har inte en aning.
Nej, vad bra!
Nej, men herregud. Nej, men detta är inte sant. Detta är inte sant.
Jo, det är sant.
Och fy fan vad jag... Jag har tänkt på dig ibland.
Har du?
Ja, det har jag verkligen gjort.
Varsågod.
Vad roligt.
Lite fika.
Nej, men det här kunde jag fan inte komma på. Jag sa ju att det här måste vara en tjej, sa jag.
Jag undrar vad ledtrådarna var.
Jag ska berätta.
Ja, vad kul. Jag ska berätta. Superkul.
Och jävlar vad gott. Men du vet att jag har fått lite förhandsinformation.
Nej,
om dig.
Alltså
men det är så.
Men du visste ju inte vem det var.
Nej, jag gissade ju på Ebba från Sydow.
Ja.
Eller Petra Mede.
Jättekul.
Men det första som står om dig så här.
Mm.
vill gärna prata om sin självbiografi som släpps i april.
Ja.
Men lite längre ner står det, vill inte prata om sin privatliv. Hur kan man ge ut? Det går ju inte ihop.
Nej. Men vet du, jag har ju haft otroliga, nästan så här vattentäta skott mellan mitt privatliv och mitt arbetsliv. Och successivt, eller framförallt i samband med att vår son Simon föddes, så förändrades det. Det var början på en förändring. Och sen successivt så har jag blivit mer öppen. Och sen har jag faktiskt också känt, med risk för att låta lite pretentiöst, att man har någon typ av ansvar. Alltså delar av mitt liv känner jag att jag kanske kan vara någon inspiratör eller någon typ av förebild, eller att jag kan ta, att jag står upp för saker. Och i ett samhälle som allt mer håller på att liksom monteras ner och kraschar ihop, så är det viktigt att människor står upp för saker och gör sin röst hörd. Och då har jag några saker som jag tycker är viktiga. Men jag pratar i boken väldigt mycket om allt. Alldeles för mycket. Jag är jätte orolig.
För vad?
Nej, det vet jag fan. Orolig för att jag lämnar ut mig själv för mycket. Att jag lämnar ut...
Alltså du är orolig för när boken kommer ut, hur den ska uppfattas?
Ja. Men det är ju liksom jobbiga saker om familjen. Och, ja, du vet ju själv...
Jag
läste inte din bok, men jag läste ju om den och det var ju ganska så här chockerande saker och jättetuffa saker som du berättar om.
Ja, men sånt där det är ju en stor del av ens liv, varför man har blivit den man blev, tror jag.
Mm.
Och det händer ju någonting med en när man gör det. Det är väl som att det är det.
Nej, men jag har ju levt hela mitt liv i någon slags villfarelse i att jag har trott att jag har varit så sjukt duktig på att självterapeuta, kan man säga så.
Mm.
Att jag är så här kallt strukturerad, jag kan sortera saker, jag tycker att jag har kunnat sortera känslor, jag har varit bra på att be om ursäkt om jag har gjort dåliga saker. Men jag tyckte så här, ja, och sen nu när jag märker liksom, man börjar skriva om saker, så känner jag ju jättestarkt att så inte alls var fallet. Utan att det är en massa sårskorpor kvar och saker som gör sjukt ont. Alltså jag har gråtit. Jag har gråtit sådana enorma mängder.
När du har skrivit?
Alltså galet.
Vad är det du har gråtit mest för?
Nej, men det har varit jättejobbigt med familjegrejer som jag inte trodde att jag tyckte var jobbiga. Min mammas Alzheimer, när jag skriver om det så tycker jag fortfarande varje gång jag läser där, jag fasar för att jag ska läsa in ljudboken och behöva sitta i en studio och böla. När Simon föddes så längtade han efter liksom att skaffa barn och hur det gick till och allt där omkring.
Men jag tänker också det här, att det står om dig att du medel- eller övre medelklass och sånt där. Så kommer du från Kortedala.
Mm.
Du vet, Hisingen och Biskopsgården i Kortedala. Mm. Det var ju liksom de ökända förorterna när jag växte upp.
Nej.
Jo, men Kortedala var väl inte sådär väldigt välsett.
Nej, men när vi flyttade dit...
Kanske det var jättebra.
Ja, då var det ju liksom en av Göteborgs första förorter.
Ja, så är det.
Och det var ju program liksom med stora grönområden och stora parker och nära för hemmafruarna att gå och handla. Det skulle vara olika torg där man kunde gå och handla och köpcentra och sådär.
Ja.
Vet du på riktigt att jag inte varit där sedan 1976?
Varför inte?
Jag åkte till USA, jag skulle plugga i USA 1976, bodde i en amerikansk familj, och när jag kom hem under det året så flyttade min familj till Seminariegatan i Annedal.
Mm.
Det fanns liksom ingen anledning för mig att åka till, varför skulle jag åka till Kortedala? Jag hade inga kompisar där, jag hade nästan aldrig haft några kompisar där.
Varför inte det?
Nej, men jag passade inte riktigt in där, jag var ganska, ja men jag hade liksom en egen identitet och lite mobbad.
Och hade liksom andra nätverk och andra plattformar där jag hade massor med kompisar. Mm. Så att jag var ju oerhört aktiv i massa olika föreningar. Jag var jätteaktiv i något som heter CISV, Children's International Summer Villages. Och reste med dem som, du vet, som 11-åring så var jag i Holland. Alltså det var massa utbyten. Och, ja. Och jag var på judiska sommarläger och var väldigt aktiv i judiska församlingen eller om man ska säga judiska ungdomsförbundet och sådär. Så jag hade liksom andra kompisar. Jag hade inga kortedala kompisar.
Men det har betytt mycket för dig, den här judiska identiteten.
Enormt. Alltid. Det har gett mig någon typ av bone structure, en ryggrad liksom. Mm. Där jag har känt en tillhörighet och en samhörighet och en identitet och att vara del av en sån kultur och ett folk med tusenåriga traditioner, det är klart att det ger liksom en trygghet. Jag har alltid känt mig väldigt identifierad som jude.
Mm, mm.
Svensk, men jude.
Stolt.
Enormt. Och viker mig inte och röker mig inte för någon för det.
Nej.
Utan det står jag upp för. Jag brukar alltid göra till någon grej att min Davidsstjärna alltid ska synas. Jag tänker på dem som bor i Malmö som inte vågar ha liksom sin Davidsstjärna på sig, så tänker jag att då ska jag göra det till min grej att den alltid syns istället.
Men jag tänker på liksom, det jag förknippar dig med framförallt är ju, jag har ju läst om att du kom från Göteborg och sånt här. Men vad jag förknippar med dig är ju att du drar igång fester för olika sammanhang och bjuder in folk och sånt här. Det är du helt förknippad med.
Ja.
Och var det du ville bli?
Alltså, nej, det tror jag inte.
Hur började det här då? Började det redan i Göteborg? Alltså att du...
Allt i tillfälligheter egentligen. Ingenting mer. Det fanns liksom ingen som hade det som jobb.
Nej.
Det var ju inte ett yrke, det var Kid Severin som gav mig epitetet.
Kid Severin?
Festfixare, ja, det var käre Salig Kid som gav mig det epitetet.
Hur kom du in i detta då?
Jag flyttade till Stockholm 84 och jobbade på en salong som hette Salong Bo Göran, och där gick liksom alla popstjärnor, alla... musikalartister, alla societetstanter, alla gick på den här salongen. Mm. Och han var väldigt generös när Bo Göran, så han sa liksom ganska tidigt så att, men gå till den här Mikael, det har för långa köer, det är bättre att den där smala göteborgaren där får ta hand om dig. Så att jag fick liksom väldigt snabbt ett brett klientel och var väldigt duktig frisör också. Mm. Och så var jag babblig, vältalig, nyfiken, så att förutom att tjejerna och tanterna blev liksom fina i håret, så alltså jag tror att jag hade lätt att knyta an till folk så här. Mm. Och sen så var det två tjejer, så jag tror faktiskt att jag klippte de tjejerna där som hade fått rättigheten till det franska varumärket Club Med, resebyrån, som var lite chic då på 80-talet. Mm. Och jag tror att jag tjatade så hårt på dem så att till slut så gav dem med sig och sa, ja men okej, om du lyckas liksom fixa så att vi får vara på Café Opera, då får du göra en fest för oss. Och då kände jag ju naturligtvis Anders Gunnarsson väldigt väl, han som startade och grundade Café Opera, och han gjorde något undantag för mig därför det var omöjligt, ingen fick abonnera kaféet, och så fick jag göra det i alla fall.
Är detta 80-tal nu?
87 kanske.
Ja. Mm.
Och då hängde jag väldigt mycket med en journalist som heter Susanne Ljung. Vi var jätte kompisar. Och vi hade otroligt kul tillsammans och gick på massa saker jämt. Och då ringde hon mig, så säger hon att, du vet du att Roman Polanski kommer till Stockholm precis den där dagen som du har Club Med-festen. Du borde ringa till någon kille här som heter Peter Jansson på Warner Brothers och fråga om inte han kan komma till Club Med-festen. Så ringer jag Peter Jansson. Nej, vi ska absolut inte gå på några fester, och han är i Stockholm. Vi ska på middag hos polska ambassadören, och han är verkligen inte i Stockholm för att gå på några resebyråfester. Dagen efter så var det en puff på löpsedeln, hela ettan på Aftonbladet och hela mittuppslaget om Club Med-festen. Och det var någon bild på Lilio Sussi och Sass Karlsson på ettan. Mm. Och det var någon bild i Expressen på Jannike Björling. Och, ja, men det var liksom mittuppslag i båda tiderna. Ja. Och Roman Polanskis besök i Stockholm renderade liksom en liten notis i bakvagnen på Expressen. En liten sån här svartvit där det stod att han hade varit i Stockholm för att promota sin film.
Hur kände du där då? Kan du gå tillbaka till den
jag
känslan?
Jag tänkte inte på det.
Jo, men blev glad.
Men någon som tänkte på det, det var den där Peter Jansson.
Okej.
Då ringer han till mig och är betydligt trevligare kan man säga. Och sen, grattis och jäkla vilket genomslag och jag har aldrig sett något liknande och det var helt otroligt. Och vi har en film som kommer upp här under vintern som heter Who Framed Roger Rabbit eller Vem satte dit Roger Rabbit. Kan inte du komma upp och kolla på den filmen? Den har premiär här under vintern. Det vore jättekul om vi kunde göra en filmpremiär tillsammans. Det var så det började.
Men om man säger, vad var din dröm då? Om du går tillbaka, vad drömmen var?
87.
Ja, 87.
Om jag skulle gå in i mitt eget huvud och göra någon typ av analys så kan jag ändå tycka att det är ju fascinerande att den här killen som då är knappt fyllda 30 har aldrig jobbat på någon byrå. Jag vet inte vad begreppet PR betyder. Jag har liksom ingen koll på att det finns en tidning som heter Resumé som bevakar den brand. Alltså jag hade ingen koll. Nej. Utan allting är bara intuition. Jag bara gör grejer. Och det är ju jävla fascinerande att jag fick att jag hade det där drivet. Jag träffade Kristin Kaspersen häromdagen. Och hon berättade om den här första filmpremiären Roger Rabbit. Bara för att illustrera det här då. Det var ju inte egentligen att sätta upp en jädrigt massa kända människor som inte kände varandra. Utan det som jag gjorde var ju att sätta ljuset på tillställningen och ge mina uppdragsgivare medial exponering. Och det var jag först med och det var jag bäst på och ingen förstod vad jag gjorde. Så att jag var ju driven på liksom att manipulera media och se till att, att de skrev det jag ville och när jag ville och på det sättet jag ville och med de bilderna jag tyckte och sådär.
Det här med manipulera media låter ju spännande.
Ja, men alltså, det är ju det handlar om, för det var ju PR egentligen, inte kändisfester, utan det var ju PR alltihopa. Ja.
För något företag eller...
Alla mina uppdragsgivare, det var ju det de var ute efter, att få medial exponering.
Och det var det du tjänade pengar på, kan man säga, eller?
Ja.
Det är klart.
Men då berättar Kristin Kaspersen, för att knyta upp den här säcken, då berättar hon, kommer du ihåg att till din första filmpremiär att jag kom med mamma, alltså Barbro Svensson och Malin? Absolut, sa jag. Då kände jag någon som hette Malou Hallström som var producent på SVT. Jag klippte henne, jag ringde henne och hon var producent för ett program som heter Svepet. Och då pratade jag med Malou jättemycket och sa att jag har världens idé inför den här filmpremiären. Vore det inte sjukt roligt om tittarna fick följa med på en kändispremiär? Jättebra, säger hon. Tänk om vi kunde göra så att det är en kamera hemma hos Barbro, alltså Lillbabs, och hennes döttrar Malin och Kristin. De gör sig i ordning, de sminkar sig, de gör sig fina. En kamera möter dem i limousinen, jag fixar limousin åt er, ni riggar en kamera i limousinen och följer med dem hela vägen till Kungsgatan. Och så har ni ett tredje team som tar emot dem på Kungsgatan. Fy fan vad bra, så det här blir så sjukt bra tv.
Ja, ja.
Filmbolaget får då, förutom hela allt det där andra, så får de 21 minuter direkt sänt.
I tv?
Fanns bara två kanaler. Plus liksom all veckotidningar alltså det var, och alla kvällstidningarna som aldrig hade gjort så här vimmelreportage och sånt där förut. De började plötsligt förstå att det här är ju liksom ganska billigt att producera. Mycket plats och vi snor liksom hela veckotidningsbranschen. Alla de där salongstidningarna. Tantarna kommer kastas över de här kvällstidningarna. Så det blev, jag var ju med och förändrade den bilden. Och det är ju, alla de här sakerna gjorde ju då att när man pratade om mig eller när man anlitade mig så var det egentligen inte för att få dit kända människor primärt, utan det var ju för att få ett redaktionellt genomslag.
Känner du att du någon gång gick över några gränser för att uppnå det du ville?
Aha.
Du sa ju ändå ordet manipulera.
Ja, men det är klart att jag ljuger aldrig.
Ljuger du aldrig?
Nej, det gör jag faktiskt aldrig.
Varför inte det?
Det känns inget bra, jag är ingen bra på det.
Är det någonting du ångrar då?
Nej, det är det inte heller.
Inte någonting?
Nej.
Men herregud. Ja.
Men dels så har jag någonstans bestämt det för att jag inte ska leva, har levt ett liv där jag ångrar massa saker. Utan så antingen är det att jag förtränger saker som jag egentligen borde ångra.
Ja, det är det jag tänker.
Eller också så kan jag kanske dunka mig själv i ryggen och tänka att jag ändå fattat en jävla massa bra beslut. Och att jag har haft någon eller några där uppe som har haft koll på mig. Jag är ju väldigt, alltså, djupt ödmjuk inför det faktum att jag har fått bli framgångsrik och fått möjlighet att göra så otroligt mycket olika saker. Inklusive då träffa någon som jag älskar, skaffa familj med den.
Ni har varit ihop i 20 år.
27 till och med.
27?
Ja.
Och ni älskar varandra fortfarande?
Det hoppas jag verkligen.
Men du älskar honom?
Ja, jättemycket.
Och det bästa av allt, barnet.
Ja.
Hur gick det till? Hur bestämde ni? Hur, när ni är två killar, så att säga?
Ja, det är ju en viss problematik. Ja. Det fattas ju liksom både ägg och livmoder. Nej, men vi bestämde oss för att vi skulle bli gamla tillsammans, men att vi skulle i alla fall inte bli gamla utan att ha testat. Och gick det så skulle vi bli överlyckliga, och hade det inte funkat så hade vi i alla fall försökt. I surrogatmoderskap så är det en carrier, alltså säger man på engelska, någon som bär barnet.
Ja.
Och den tjejen eller kvinnan har ju ingen biologisk koppling till fostret. Det är inte så att hon adopterar bort sitt eget barn.
Nej.
Så det finns ju en äggdonator,
ja,
en av oss som har, som står för spermien,
ja,
spermierna.
Ja.
Och sen är det då en som bär barnet.
Ja, jag förstår.
Så att det är flera olika parter. Men vi bestämde oss i alla fall tidigt för att vi inte ville ha någon aktiv mamma. Vi ville inte ha någon ensamstående tjej eller någon lesbiska tjej. Vi hade så otroligt svårt att se att man får barn och så ska man liksom lämna bort det barnet varannan vecka.
Ja,
och vi ville liksom ha honom själv.
Mm.
Själva. Lite konservativt kan man tycka, men att man tänker att två föräldrar är ganska bra liksom. Så att då satte vi igång och träffade flera olika agenturer som jobbar med sånt där.
I Sverige?
Nej, ja, vi träffar dem i Sverige, men det är ju olagligt i Europa eller i Sverige. Och då gör de allt. De hittar en klinik, de hittar en organisation som letar upp äggdonatorer, de letar upp en surrogatmamma. Och vi kände oss inte riktigt bekväma med det där, utan vi tänkte vi gör det här själva. Vi hittade den bästa kliniken och vi ville att Simon skulle ha en judisk bakgrund och en judisk uppfostran, så vi letade också efter en judisk donator, äggdonator.
Okej.
Och sen efter många om och men så hittade vi också en carrier, alltså en surrogatmamma, i Arizona av alla stater, mitt ute i öknen. Men en otroligt fantastisk tjej som vi fortfarande har jättefin kontakt med.
Alltså henne har ni kontakt med? Ja.
Hon är då alltså inte på något sätt genetiskt kopplad till honom.
Nej.
Utan hon är ju den som har burit barnet.
Jag har sett en amerikansk dokumentär om det.
Ja.
För det kan stöta på problem även där. Liksom.
Ja.
Ja, ja.
Vi hade sett något program om surrogat tjejer som bär barn åt någon annan i Ukraina.
Ja.
Och det är ganska liksom förfärliga och vedervärdiga förhållanden, och i Indien ännu värre. Ja. Så att vi ville, det kostade betydligt mer, men vi ville liksom ha allting. Vi ville veta mycket om den här tjejen och varför hon gjorde det. Det är ju inte så att vi väljer henne, utan hon väljer också oss.
Ja, okej, okay, jag fattar. Ja, men det är, alltså den känslan där, kan du beskriva den?
Ja. Känslan att...
Ja, att bli pappa och få ett barn och...
Nej, men att bli pappa när man är vuxen på det sättet är ju...
Hur gammal var du då? Alltså, då
56.
Var... Ja. Är det det största?
Men det är klart att
ja,
det är.
Det är klart att det är.
Det är klart att det är.
Ja.
Det går inte att hjälpa.
Är du en bra pappa då?
Jättebra tycker jag.
Jag var helt övertygad om att du skulle svara det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har pratat om dina drömmar i jobbet, du har pratat om dina drömmar det här privat, att bli kär, bli ihop med en annan och få barn och alltihopa. Vad drömmer du om idag, nu?
Vet du att jag är inte skrockfull någonstans, men det är en liten sak som jag är skrockfull, och det är, jag tror inte att drömmarna slår in om man går och babblar om dem. Och det där kom när jag flyttade till Stockholm, tror jag faktiskt. Därför då träffade jag plötsligt så mycket folk. Så där var inte folk i Göteborg. Men i Stockholm var folk så här, att de skröt om saker. Så här, jag håller på med det och nu ska jag göra det. Och snart ska jag vara med i den här filmen. Och snart håller jag... du vet, de skröt om saker som sen aldrig blev av.
Ja.
Och då bestämde jag mig, för jag kommer aldrig någonsin berätta om någonting jag jobbar med förrän allt är färdigt. Aldrig, jag berättar inte för någon om idéer eller visioner eller någonting.
Därför... Inte för din familj heller?
Ja, men Niklas berättar för, men i övrigt inte, nej. Därför att jag tror på något, det blir lite någon skräckgrej, jag tror inte att det blir av.
Jag förstår din tanke, det här att manifesterar man drömmen och berättar om den så kommer den inte kanske förverkligas, för det blir fel. Men rädsla då? Andra sidan, drömmen där, rädslan, vad är du rädd för då?
Men ganska uppenbara saker, som man är rädd för att de som står nära ska bli sjuka eller att man själv ska bli liksom långvarigt sjuk eller vara till belastning eller att man inte kan ta hand om sig själv. Det är ju sådana tankar som kommer när man blir äldre. I övrigt så tror jag inte att jag är rädd för så mycket sådär. Jag är ganska sådär tuff, tycker jag. Jag tycker att jag är ganska tuff.
Ja.
Nej, men jag har ju sagt det någon gång att om inte jag känner att jag kan bo kvar i det här landet med min, eller vi då, eftersom min son också är jude, eller vår son, då har ju vi ett annat land att flytta till.
Mm.
Så att alla judar har ju möjlighet att flytta till Israel, så då får jag skaffa mig ett annat medborgarskap, för jag tänker liksom inte bo någonstans och vara rädd.
Jag har ju varit med och gjort program om vissa judar i Malmö som har varit väldigt, väldigt skraja och till och med flyttat.
Det finns nästan, alltså den judiska församlingen i Malmö är ju i princip utraderad. De har ju flyttat till Köpenhamn eller till Frankrike eller till Israel eller Stockholm. Men den är ju hårt decimerad.
Vad händer i Malmö då? Eller vad har hänt?
Nej, men det är ju att vi har... Alltså den antisemitismen som finns i Malmö, den kommer ju från nya svenskar som kommer från andra länder där man har liksom statsfinansierad antisemitism eller ett Israelhat. Och att Ingmar Reepalu tillät att man drog en parallell mellan svenska judar som har bott här i hundratals år och staten Israels politik. Och att vi på något sätt som svenska judar skulle ta ansvar för och hålla stå till svars för vad man gjorde i Israel. Det var väl det som började, och sen så mötte man inte upp liksom i tid, utan man lät det där gro.
Men han tog väl tillbaka, jag har träffat honom
flera gånger. Han sa två eller tre gånger så han samma sak. Ni får skylla er själva, tror jag han sa. De får skylla sig själva.
Det är ju en jätteviktig distinktion det här. Att man har rätt att kritisera staten Israel och vad de gör. Men man kan ju inte försvara antisemitismen och hat mot judar i sig. Och det var det han inte riktigt gjorde, menar du?
Verkligen inte.
Kan du göra den skillnaden?
Absolut.
Ja.
Men det gör väl de hundratusentals Tel Aviv-bor som är ute och demonstrerar varenda jäkla dag mot Netanyahu. Så, okay. Så att, och så, jag måste bara säga så här, det en av de sakerna, om det är så att vi har någonting som utmärker oss som folk, så är det faktiskt just det här som vi pratar om nu. Och vet du vad det är? Det är att vi kommer från en kultur där vi uppmanas att ifrågasätta, kritisera och kräva ansvar av allt. Vi uppmanas, till och med Gud. Det finns liksom ingen religion som är mindre dogmatisk än den judiska religionen. Vi uppmanas att ifrågasätta våra föräldrar, och av det så ska man lära sig. Så att det är inte så att vi är inordnade i något system där man ska... Vi gör inte de påve som talar om för oss vad vi ska tycka och tänka.
Utan... Jag förstår. Har du själv märkt av det, antisemitismen? Har du fått någon kommentar eller något?
Nej, men jag var retad för ganska mycket olika saker när jag var barn eller liten, men aldrig just för att jag var jude. Det tyckte de var ganska spännande i skolan och sådär.
Ja.
Mycket tack vare min mamma. Mamma var ju väldigt uppmuntrade oss, mig och min bror, att prata om det och... när vi skulle fira Pesach, den judiska påsken, då ringde mamma till klassföreståndaren och så sa hon att nu nästa vecka så firar Mikael och hela och alla judar påsk, och då skulle Mikael gärna vilja hålla ett litet anförande i klassen och berätta om uttåget ur Egypten. Och sen fick alla äta lite sån här osyrat bröd som vi äter på påskmatse och sådär.
Och de lyssnade på dig?
Ja, jag höll föredrag varje år både inför Chanukka och Pesach, så tyckte mamma att jag skulle berätta inför klassen och sådär. Så det tyckte ingen var något konstigt. Men jag har fått sådana här klipp- och klisterbrev i brevlådan adresserat till mig. Det står liksom min adress och så står det: vi ska gasa dig och hela din familj och sådana här saker.
Hem till din adress?
Mm.
Som fasigen.
Har inte du fått sånt där?
Jag lever ju som i en bunker, vet du, med pansarlör och kameror här inne och haft dödshot väldigt mycket.
Oh, jävlar.
Väldigt mycket som har trappats upp. Det är ju därför jag sitter här i skyddad adress fortfarande, trots att det är ju 3-4 år sedan jag slutade med Uppdrag granskning.
Så du har skyddad identitet eller nej?
Ja, visst, absolut.
Det var så.
I efterhand har jag ju liksom också funderat på vad fasen har jag utsatt mina barn och mina familjer för.
Och dig själv?
Jag får väl skylla mig själv, men liksom har jag inte... Varför? Men å andra sidan, vad fan skulle jag ha gjort? Skulle jag bara lagt ner och sittat och gjort saker som jag inte vill göra? Det går
men
inte.
Du måste nu bli så otroligt nyfiken. Nu måste jag fråga dig en massa saker. Har SVT stått upp och supportat dig? Och har de det?
De har finansierat vakter och... Och när jag har haft vakter, som jag har haft flera gånger, så är det ju inte lätt här. Och det har jag sagt till vakterna, ni får sitta i bilen, kom upp när vi pinkar, kom upp och drick kaffe och knacka på när ni vill. Men jag kan inte här, liksom i en trerummare, ha två gubbar som sitter dygnet runt. Det går inte att leva så.
Nej.
Men de har varit väldigt förstående och sånt där. Men... Då är det ju grannar som har klagat att på vintertid så har de ju fått sätta på bilen för att få värme i bilen och sånt där, och anklagar de mig för liksom det och så här. Men det här har ju eskalerat med åren.
Vilket pris du har fått betala.
Ja, det är,
men nu när du inte gör Uppdrag granskning längre, är hoten kvar?
Nej, jag har ingen aktuell hotbild nu. Men det kan ju komma fram folk på stan och liksom tycker till sådär av en jävla program. Det borde ha en jävla snyting och sånt där. Men där är jag aldrig rädd, för jag kan snacka mig ur de där situationerna och sånt där. Du, Mikael, om du går tillbaka till när du är kanske 5, 6, kanske 7 år, när du kände en sån där oerhört tillfredsställelse i dig. Kan du minnas det? Kan du minnas någon sån stund?
Ja.
Kan du berätta om det?
Det kan jag absolut göra. Jag hade ju en väldigt speciell relation med min morfar. Jag älskade min morfar. Och jag var inte så himla gammal när han gick bort. Men han hade en stor liksom inverkan på mig. Jag tror att jag har fått mycket av det som jag har blivit duktig på, tror jag kommer från morfar. de gröna fingrarnas, kärleken till odlandet. Morfar och pappa hjälpte mig att bygga ett växthus. Då var jag kanske 5 när jag fick mitt eget växthus. Väldigt enkelt. Så att, och morfar lärde mig att skala räkor och gick till fiskekörka och köpte räkor. Och morfar och jag ville ha in saltgurkor och han var en jäkel på att laga mat. Och han behandlade mig som en liten vuxen, inte som barn, utan jag var liksom hans kompis. Och jag har någonstans alltid tänkt att han har någon koll på mig sådär.
Fortfarande?
Ja, men det är klart att han inte har. Men jag kände liksom att det känns som att han håller ett öga på mig och ser till att det går bra för mig.
Vad jobbade han med?
Han hade en herrekiperingsbutik. Otroligt.
I Göteborg?
Ja. Och var väldigt, väldigt duktig på liksom, han fick priser för så här snyggaste skyltfönstret och textade väldigt vackert. Och
om du går framåt till nu, skulle du kunna beskriva när du får samma känsla, om det går?
Den kan jag behöver inte ens tänka.
Ja.
Det är ju när jag står med Simon och håller på med tomatplanterna nu på morgnar varje morgon. Och han sa, pappa, de har vuxit lite och titta på den här och den här plommontomaten. Nu måste vi plantera om den. Och när ska de få flytta ut till Aspvik? Och då känner jag likadant. Att få ge det tillbaka liksom.
Men han är ju, hur gammal han är nu?
6.
Ja, det är klart. Det är ju ungefär som...
Ja, det är precis. Så är det.
Är du en lycklig människa?
Ja, jag är oförskämt lycklig. Och väldigt tacksam över det. Och tar inte någonting för givet sådär. Utan är väldigt ödmjuk inför att mycket har gått bra. Att jag har fått haft ett bra liv liksom.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Och hem till dig.
Ja, jag borde ju fan ha kommit på det här.
Hej då, Janne. Hej då. Tack snälla. Alltså det känns som att han var genuint intresserad och han ställde frågor som gjorde att jag blev väldigt berörd sådär och lite gråtmild på några ställen. Och så tycker jag också att det är lite sorgligt att han sitter här liksom och är med hotbilder och att han har liksom varit i samhällets tjänst och gjort så otroligt mycket stora journalistiska, alltså riktiga stordåd. Och priset för det var väldigt gripande.
Nej, jag kunde ju inte gissa. Jag blev helt låst av att jag trodde att det var en tjej. Borde jag ha tagit det på något sätt? Nej, det var inte helt lätt. Men jag blev ju inte desto mindre glad. Jag blev verkligen riktigt glad. För vi har träffats, Mikael och jag. Vad kul att han kommer hit och jag får snacka med honom. Det är ju, vilket privilegium. Och det blev ett väldigt bra samtal tycker jag. Både högt och lågt och spännande. Han var nära till skratt. Han ville inte prata så mycket om privata grejer. Men det gjorde han nog ändå tror jag. Jag fick honom att göra det helt enkelt. Jag är lika jävla manipulerande som han är. Ja. Nej, det var ett kul möte. Jag tror vi kommer träffas igen.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.